Det här är ett av fallen från Svenska Brott säsong 2. För att ta del av hela den här säsongens avsnitt kan du skaffa Svenska Brott Plus. Följ bara länken i avsnittsbeskrivningen.
Tired of ads interrupting your gripping investigations? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Ads shouldn't be the scariest thing about true crime. Start listening by downloading the Amazon Music app for free. Or go to amazon.com/truecrimeadfree. That's amazon.com/truecrimeadfree to catch up on the latest episodes without the ads.
I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me because you didn't use LinkedIn Jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me.
In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
Millions of people have lost weight with personalized plans from Noom, like Evan, who can't stand salads and still lost 50 pounds.
Salads generally for most people are the easy button, right? For me, that wasn't an option. I never really was a salad guy. That's just not who I am. But Noom worked for me.
Get your personalized plan today at Noom.com. Real Noom user compensated to provide their story. In 4 weeks, the typical Noom user can expect to lose 1 to 2 pounds per week. Individual results may vary.
Jag vet att det inte finns några pengar där och jag kommer bli misstänkt för det här.
Han håller sig undan med den här bilen. Så jag vill gärna ha tag på honom, jag vill gärna ha tillbaka min bil, men jag får bara parkeringsböter. Annan version av vad vi pratade om under den här resan. Och han säger att jag då ska ha berättat för honom att jag har brottsplaner mot de här bröderna Lindberg i Karlamark.
Så jag har ju tjänat mycket mer än det där, men jag tyckte ju ändå att det var lite underligt.
En aprilkväll år 2004 begås ett rånmord och en misshandel på en enslig gård i Norrbotten. Det är ett tragiskt fall som vid första anblick är enkelt löst. Gärningsmannen pekas ut och döms till livstidsfängelse för både grovt rån och mord. Men 13 år senare frias mannen i hovrätten. Har han verkligen suttit oskyldigt dömd hela den här tiden? Det här är berättelsen om Kaj Linna. Du lyssnar på Svenska Brott med mig, Elsa Sandin. Dagens avsnitt är del 1 om rånmordet i Karlamark och den numera frikände Kaj Linna. Det är tisdag den 16 maj 2017. Vi befinner oss i hovrätten i Umeå. Här ska idag och i ungefär 2 veckor framåt hållas en historisk rättegång. Kaj Linna, en 55-årig man, sitter dömd för ett mord och en misshandel som begicks 13 år tidigare. Ett mord han från dag 1 har nekat till att han begått. Åklagaren ber Kaj att berätta om april 2004. Hur hans livssituation såg ut, var han bodde och så vidare. Kaj vill då börja med att berätta om hur han känner 2 personer som i media har kallats Nils och Bertil. Både Nils och Bertil spelar stora roller i den här historien. Kaj och Bertil lär känna varandra runt år 1994-1995, där de jobbar på samma arbetsplats. Senare under 90-talet anställer Nils både Kaj och Bertil på sitt företag. Alla 3 börjar umgås mer. De blir vänner. I augusti 1999 berättar Bertil för Kaj om en möjlig affär. Bertil har tidigare sålt brandsläckare till dessa kunder och föreslår nu till Kaj att han kan sälja ett kassaskåp till dem. Enligt Kaj har Bertil sagt att kunderna är så kallade köptorskar, alltså att de köper vad som helst och att det hela skulle bli en enkel affär. Men kassaskåpet skulle egentligen mest fungera som ett dokumentskåp. Det var inte tal om att förvara pengar. Det var både Bertil och Kai medvetna om. Så Bertil och Kai åker ut till kunderna. Kunderna är två bröder i 50-årsåldern. De bor en bit utanför Piteå, i en by vid namn Kalamark. Precis som Bertil sagt så är affären enkel. Bröderna blir snabbt övertalade att köpa kassaskåpet för 20 000 kronor. Kai och Bertil åker sedan därifrån och tappar med tiden kontakt med varandra. Vi hör Kai berätta under rättegången år 2017.
Sen kan jag väl hoppa fram kanske ett år till här. Det är 2001 ungefär. Jag kan ha fel på ett år hit och dit. Då skär det sig mellan mig och han får låna en bil av mig och han håller sig undan med den här bilen. Så jag vill gärna ha tag på honom, jag vill gärna ha tillbaka min bil, men jag får bara parkeringsböter. Det är det enda listtecken jag hör ifrån honom. Så han svarar inte i telefon eller någonting. Jag knackar på hemma hos honom. Så det slutar med att jag helt enkelt skriver över den här bilen på honom. Och därmed ser jag upp bekantskapen med honom.
Bertil menar istället att bekantskapen togs ut för att Kai hade lurat honom på pengar. Bertil upplevde Kai som penningfixerad och att han pratade om att begå det perfekta brottet. Bertil menar även att det här som Kai har berättat om bilen inte stämmer. Visserligen har Bertil lånat bilen, men det var under en tidigare period på ungefär 2 veckor, vilket var när de fortfarande var vänner. Kai fick tillbaka bilen. Den skrevs aldrig över på Bertil, menar han. Tiden går och de tre männen tappar kontakt med varandra. Det är först i januari och februari 2004 som Nils kommer in i bilden igen. Då ringer nämligen Bertil och berättar att han har problem. Det handlar om bröderna, kvitton och betalningar. Nils uppfattade som att det har förekommit fejkade kvitton och att Bertil anser att bröderna i Kalamark har en skuld till honom. Bertil har svårt att kommunicera med bröderna och ber därför Nils att agera ombud. Så Nils åker till Kalamark och presenterar sig som Bertils ombud. Han förhandlar med bröderna och det slutar med att bröderna överlämnar 140 000 kronor till honom, varav hälften av det beloppet går till Bertil. Så blir det påsk 2004. Det är skärtorsdag, den 8 april. Nils möter upp Kai med en plan om att åka till Systembolaget. Det är första gången de träffas på ett tag. Men det är inte allt som händer under den bilresan. Vi ska höra Nils berätta under rättegången 2017.
Vad gjorde ni i Luleå?
Var till Systembolaget då?
Det var det som var grejen.
Nej. Nah. Det vet du väl tusan. Vi pratar väl en hel del också.
Mm. Och vad pratas det om då?
Som jag minns det då, under den resan, förutom lite catching up och prata om om webbshops, så berättade han också om att han planerade den här stöten. Och alltså, jag har också en minne, jag tar det här på allvar för att han berättar att han har börjat göra sig i ordning, alltså att faktiskt göra det på riktigt och inte bara svandra om. Och jag minns särskilt ja, jag vet inte vilken bil vi åkte med eller så, men jag tror att vid Systembolaget, så säger, men jag vet vad det där är, säg 3 ställen så berättar jag, så säger jag vilket det är. Jag vet vad du pratar om. Och då kommer jag ihåg att, alltså det som har gjort intryck på mig där är just det här att under de första, alltså om jag säger 3 orter, jag kan inte säga att jag inte säger 4 eller något annat sådär, men det känns, alltså som jag kommer ihåg det var 3 ställen. Och så säger han, jag kommer inte ihåg vad han sa, men inget av dem var Karla Mark i alla fall. Jag är lite dålig på namn, så därför bad jag han säga, jag vet vad det är. Alltså, där har du pratat om tidigare. Och först på kanske fjärde eller femte, eller ja, i alla fall någon gång efter de tre försöken, så säger Karla Mark, du säger ja, där.
Men vad är det han har berättat då för dig som gör att du tror att han ska göra den här stöten? Och vad är det som får dig att förstå att det är bröderna i Karla Mark?
Jag kommer, ja, att jag förstår att det, och det är för att han har pratat om det här tidigare. Men jag kommer inte ihåg exakt vad det är som gör den där springande punkten. Men det är någonting som övertygar mig om att det här är inte bara vanligt, ja, men jag ska snart då. Sådär.
Utan du säger spontant att han hade förberett sig nu, att det var på gång då?
Det är någon, men jag kan inte sätta finger på vad, alltså jag kommer inte ihåg vad det är som får mig att...
Och när du förstår att han ska göra det här där, vad är din reaktion då?
Nej, men för i helvete, det går inte.
Och varför går inte det? Vad har du med det att göra? Typ?
Ja, men jag har ju varit och gjort den här slutuppgör, eller om det var ett förlikningsavtal, men alltså en slutuppgörelse.
Mm.
Med bröderna har hämtat 140 000.
Mm.
Så jag skulle...
Så det Nils berättar är ju lite rörigt. Han menar att han ska ha träffat Kai för att åka till Systembolaget på skärtorsdagen. Men det här samtalet ska komma att bli en av de viktigaste bevisen som några månader senare fäller Kai för mordet på bröderna i Karla Mark. Nils utsaga är att Kai har berättat för honom att han ska göra en så kallad stöt på bröderna i Karla Mark. Vad han syftar till exakt är lite oklart, men det är någon typ av inbrott. Men Kai säger inte det här rakt ut. Han vill inte berätta var han ska göra inbrottet. Det är därför Nils kör den här namnleken. Så Nils nämner namn på massa olika orter och till slut kommer han fram till namnet Karla Mark. Och det är då Kai säger ja, det är Karla Mark. Hur snacket går efter det här minns inte Nils när han återberättar under rättegången 2017. Han minns inte mycket alls från den här tiden, trots att hans vittnesmål från 2004 är nyckeln till Kais fällande dom. Men vi ska inte gå händelserna i förväg, utan gå tillbaka till april 2004. Tisdag den 13 april sker ännu ett avgörande moment. Av Nils och utredningen kommer den kallas för avvärjningsresan. Den här dagen har två helt olika utgångar beroende på vem man frågar. Vi börjar med Nils historia, den som ska lägga grunden för Kais åtal. Runt 18.30 den 13 april åker Nils och hans pappa till Älvsbyn. Syftet är att prata med Kai om att avstyra den här stöten eller inbrottet på bröderna i Karla Mark.
Hey, I'm Ryan Reynolds. At Mint Mobile, we like to do the opposite of what Big Wireless does. They charge you a lot, we charge you a little. So naturally, when they announced they'd be raising their prices due to inflation, we decided to deflate our prices due to not hating you. That's right. We're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month slows. Full terms at mintmobile.com.
When you're ready to pop the question, the last thing you want to do is second guess the ring. At BlueNile.com, you can design a one-of-a-kind ring with the ease and convenience of shopping online. Choose your diamond and setting. When you find the one, you'll get it delivered right to your door. Go to BlueNile.com and use promo code LISTEN to get $50 off your purchase of $500 or more. That's code LISTEN at BlueNile.com for $50 off your purchase. BlueNile.com, code LISTEN.
Tired of ads interrupting your gripping investigations? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Ads shouldn't be the scariest thing about true crime. Start listening by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/truecrimeadfree. That's amazon.com/truecrimeadfree to catch up on the latest episodes without the ads.
Nils och hans pappa möter upp Kai på en bensinstation i Älvsbyn där de alla bestämmer sig för att åka vidare de dryga 5 milen till Piteå eftersom Kai ändå ska dit för att lämna lite saker. Väl i Piteå möts de återigen upp vid en bensinstation. Både Nils och hans pappa har under förhören 2004 och rättegången 2017 berättat att Kai åker iväg för att lämna sakerna han har i sin bil och kommer tillbaka efter ungefär 15-20 minuter. Under den här tiden står Nils och hans pappa kvar vid bensinstationen. Vi ska nu höra Nils berätta mer om avvärjningsresan under rättegången 2017.
Och då har du åkt med Kai från Älvsbyn till Piteå i bil. Och du berättade att en av anledningarna till att du ville träffa honom var att du skulle försöka få honom att avstå från det här i Kalamark.
Ja.
Hade det lyckats då under den här bilresan från Älvsbyn till Piteå?
Det hade det inte gjort.
Det hade det inte gjort. Och hur gick? Vad säger du för att försöka övertyga Kai om att inte göra det där?
Så nu kan jag inte säga att jag sa just det här mellan...
Nej, jag förstår, du kan inte säga ordagrant. Men vad var ditt huvudargument för att han inte skulle göra det här?
De argument som finns är att... jag känner till det här. Jag har själv gjort affärer med dem. Jag vet att det inte finns några pengar där. Och jag kommer bli misstänkt för det här. Och...
Vad svarar Kai då när du säger de här argumenten till honom? Vad fan
är... Nej. Du... Så är det inte. Ja, så han är ju övertygad om det. Så det, när de sålde kassaskåpet så fanns det pengar. Och förvarade kassaskåpet.
Sa han så till dig?
Ja, men... Det vet jag inte. Men alltså, han är ju... Orsaken till att han ska göra inbrott är att det finns pengar.
Mm. Och så säger du att du vet vilka det är för du har gjort affärer med dem. Och varit dit.
Ja.
Vad får du för svar på det?
Nej. Ja, alltså det stämmer.
Det stämmer inte att du var dit. Säger han.
Ja. Mm. Kontentan av dig, det i alla fall.
Ja, precis. Och det
vill komma till... Ja, så det som händer är alltså att Nils försöker få Kai att avstå inbrottet. Nils har dock ganska svårt att minnas exakt hur snacket går. Men planen är att Nils ska peka ut Kalmark för Kai. För att visa honom att han känner till bröderna, han känner till området och han vet vad Kai tänker göra. Och hur reagerar då Kai på det här? Låt oss lyssna till Kais advokat och Nils.
Du, vi återvänder lite grann. Hur reagerade Kai på det här med att vi skulle köra iväg? Var han välvilligt inställd till att följa med dig på en avvärjningsresa?
Ja.
Protesterade inte alls.
Nej, jag har ingen minne av det. Nej. Han följde ju med i alla fall.
Så att vad det uppstår ett eventuellt gräl om, det kan du inte veta vad det beror på. Eller vad
det är. Ja, alltså vad vi pratade om var ju att avstyra hela det här inbrottet.
Nils har förklarat att det dock inte är fråga om någonting annat än en stöt från Kais sida. Nils har inte bilden av att Kai skulle skada bröderna. Endast att Kai visste att det fanns mycket pengar i kassaskåpet. Det här trots att Kai och Bertil flera år tidigare installerat kassaskåpet hos bröderna och att Kai då, enligt Bertil, ska ha vetat att kassaskåpet endast skulle innehålla dokument. Men nästa steg blir i alla fall för Nils att ta Kai till Kalamark. Nils minns dock inte om de åker direkt dit eller om de åker omkring lite först. Men Det är så att Nils telefon kopplas upp mot en mast i centrala Piteå runt 20-tiden. Och kort senare kopplar den upp strax utanför Piteå i nordlig riktning. Och här går inte Nils berättelse ihop riktigt. För om Nils och hans pappa och Kai åker från Älvsbyn till Piteå runt 18.30, då är de framme tidigast 19.15 i Piteå. Kai lämnar sedan sakerna i bilen till en bekant, vilket ska ha tagit runt 15-20 minuter enligt allas utsaga. Säg att han är tillbaka vid bensinstationen 19.30 tidigast. Från Piteå till Kalamark, som ligger västerut, tar det minst en halvtimme. Och eftersom Nils mobil kopplar upp norr om Piteå strax efter 20, går hans berättelse och tidsramen helt enkelt inte ihop. Dessutom tar det fram till Nils tredje polisförhör innan han ens nämner avvärjningsresan. Nu ska vi istället höra Kais version av dagarna innan mordet i Kalamark. Precis som Nils berättat så ses Kai och han på skärtorsdagen den 8 april. De åker bil i några timmar och pratar om allt mellan himmel och jord. Vi hör Kai under rättegången 2017.
16.25, då var jag definitivt i Älvsbyn. Jag vill minnas att jag kom hem 2-tiden, möjligtvis något senare. Och stannade där ganska länge, 2-3 timmar, därför att han har besök av sina bröder från Nepal som har kommit dit för att fira nyår med honom, nepalesiskt nyår tydligen den 13 april. Jag vet att jag stannade där flera timmar. Och under tiden så konsumerade jag lite alkohol faktiskt. Inga stora mängder överhuvudtaget, men kan väl säga ett par centiliter whisky och kanske så mycket som en öl. Med avsikt att köra bil efteråt och lite halvt bekymrad över om jag tangerar den här minimala gränsen på 0,2 promille eller vad 17 är. Så jag vet inte hur man återger såna här saker egentligen, för att det är ju, det är inte så här tvärsäkert längre, det är ju inte det. Men utifrån min uppfattning så är det så här i alla fall, så som jag kommer återge det nu. Han berättade att han kom upp till Norrland och han berättade att han är på väg till Luleå. Och då säger jag till honom, då kan du väl svänga förbi mig då, det är ju på vägen. Och det är alltså på vägen mellan Arvidsjaur och Luleå, så ligger Visträsk, så det är ingen omväg alls. Och han dyker mycket, mycket riktigt upp i Visträsk kring, vad kan klockan vara då? 1-tiden kanske. Möjligen att det har varit någon telefonkontakter innan för att hitta vägen, det vet jag inte riktigt. Men i alla fall, för mig är ju en, vad skulle jag kalla för, resursperson helt enkelt. Ursäkta. Och det är väl av den anledningen som jag håller kontakt med honom. Han har sina kvaliteter helt enkelt. Han kommer till Visträsk och åker mot Luleå och jag vet inte, vi pratar lite grann om allt mellan himmel och jord, men det jag är fokuserad på och inriktad på, det är ju att se om han kan vara intresserad av att hjälpa till med ett ett affärsprojekt som är just då lite grann i sin linda. Av någon anledning så var det då väldigt på ropet med webbutiker. Jag vet inte om det hade varit lika intressant idag. Men det är väl där kom in i bilden. Han var ju väldigt insatt i webbdesign helt enkelt. Att sätta upp en webbutik med allt vad det innebär. Ingenting som jag hade någon som helst kunskap om. Så vi åker ner till Luleå och jag gör ett inköp av en liten whiskyflaska. Och sen åker vi tillbaka till Visträsk och han fortsätter hem till Arvidsjaur. Man kan ju naturligtvis undra om vi pratade om någonting annat under den här bilfärden på, ja, det måste väl ändå ha rört sig om 3-4 timmar. Och det gjorde vi naturligtvis, men jag har inget minne alls av vad det var i så fall. Den har ju en annan version av vad vi pratade om under den här resan. Och han säger att jag då ska ha berättat för honom att jag har brottsplaner mot de här bröderna Lindberg i Karlamark. Om det kan jag säga så här att de här bröderna Lindberg i Karlamark 2004 var väldigt avlägsna för mig. Jag hade som sagt varit där och sålt ett kassaskåp 5 år tidigare. Och så avlägsna var de för mig.
Så både Kai och Nils har berättat att de åker till Systembolaget. Kai berättar att han diskuterar ett affärsprojekt med Nils. Att det är den typen av relation de har. Efter Systembolaget åker Kai tillbaka hem till Vistträsk och Nils åker till Arvidsjaur. Enligt Kai har han absolut inte pratat om någon stöt på bröderna i Karlamark. Nu ska vi vidare till tisdag den 13 april 2004, alltså den så kallade avvärjningsresan. Kai bor som sagt i Vistträsk vid den här tiden, en tätort dryga milen väster om Älvsbyn. Den här dagen ska Kai åka ner till Stockholm för att han har lånat en bil av en vän där som hon vill ha tillbaka. Tidigare samma dag har Kai pratat med Nils i telefon och det visar sig att båda ska vara i Älvsbyn samtidigt. Därför tänker Kai att han och Nils kan passa på att diskutera ett affärsprojekt när båda ändå är på samma ställe. Men Kai menar att historien om avvänjningsresan är en lögn. Enligt Kai har han träffat Nils och hans pappa i Älvsbyn på bensinstationen. Men det var ett väldigt kort möte. Enligt Kai är nämligen Nils kraftigt narkotikapåverkad. Något Kai reagerar på. De träffas vid 18.30 ungefär. Och kort därefter gick Kai upp på att försöka göra någon affär med Nils på grund av hans påverkade tillstånd. Istället åker Kai vidare för att köpa en hamburgare och sen mot Piteå för att lämna en madrass hos en väninna. Planen var sen att åka till Stockholm kvällen den 13, där han skulle åka förbi sin ex-flickvän och lämna tillbaka hennes hemmanycklar som han lånat under ett tidigare tillfälle. Men Kai har glömt nycklarna och måste därför åka tillbaka hem till Vistträsk och hämta dem. Efter att han har kommit hem till Vistträsk bestämmer han sig för att inte åka till Stockholm, utan vänta till morgondagen. Så vad Kai gör under dagen den 14 april kommer han inte riktigt ihåg. På eftermiddagen ringer han Nils 2 gånger. Först vid 5:30 på kvällen, ett samtal på drygt en kvart. Och ytterligare ett samtal vid 6 på kvällen, där de pratar i drygt 10 minuter. Varken Nils eller Kai kan berätta vad samtalen handlade om. Och det är nu vi kommer till kvällen den 14 april. Vi lämnar Nils, Bertil och Kai bakom oss en stund. Nu ska jag berätta om vad som faktiskt hände där i Karlamark under onsdagskvällen. Någon trampar genom skogen. Trots att det är april så ligger det snötäcke kvar på marken. Efter en 2 kilometers promenad från Karlahattens parkering har personen nått gården i Karlamark, där 59-årige Roger och 57-årige Sune bor. Sune har svårt att röra sig, eftersom han har fått en stroke några år tidigare. Sune ligger i sin säng när en okänd man kliver in i sovrummet och beordrar honom att ta fram nycklarna till 2 kassaskåp. När Sune vägrar tilldelas han kraftiga slag med en träpåk i pannan. Han blir sedan bunden i händer och fötter med snören. Gärningsmannen döljer Sune genom att kasta täcken över honom. Gärningsmannen har genomsökt en stor del av fastigheten där Sune bor och har även med nyckel öppnat kassaskåpen och rivit ut dess innehåll. Brodern Roger har troligen överraskats i den röda ladan näst intill bostadshuset när han arbetat med djuren. Han har där blivit nedslagen med samma träpåk som användes på Sune. Slagen som Roger tilldelas på huvudet har varit dödliga. Roger har sedan lagts på mage, där hans händer och fötter blivit bundna med tejp och snören. Gärningsmannen har vidare gömt Rogers livlösa kropp under ett lager säckar, pressändning och under en skottkärra. I huset bredvid lyckas Sune delvis frigöra sig från snörerna och tar sig till köket, allvarligt skadad. Gärningsmannen har ryckt ut telefonsladden så att det inte finns möjlighet att ringa efter hjälp. Dagen efter, den 15 april, lämnar hemtjänsten en kasse med mat på ytterdörrens handtag. Det gör de varje dag till bröderna. Men det är först ytterligare en dag senare, den 16, när gårdagens matkasse hänger kvar, som man blir orolig. Personalen från hemtjänsten ringer till polisen. 2 poliser anländer då till gården i Karlamark runt 11 på förmiddagen, fredag den 16 april 2004. I köket anträffar man Sune, som är allvarligt skadad, men vid liv. I ladan ligger brodern Roger, avliden. Tekniker anländer för att undersöka både brottsplatsen och Rogers kropp. Man letar bland annat efter DNA-spår, skoavtryck eller annat som kan visa på vem gärningsmannen är. Bland annat framkommer det att gärningsmannen fått med sig 2000 kronor från bröderna. Redan tidigt i utredningen framkommer ett otroligt viktigt vittnesmål. Det är nämligen en granne till bröderna som har varit ute och skottat snö när han sett benen på en person som kröp in genom en rektangulär öppning i ladan. Det är som ett litet fönster in i ladan som man kan nå genom taket på ett utedass. Vi ska nu höra vittnet berätta om vad han såg den kvällen.
Ja, jag gick ju ut kring, kan ju säga på min hud, men 19.30, 19.35, och så gick jag upp med vägen där då, och ja, jag skulle laga till lite i vägen. Och så kom jag upp, ja, kanske till 19.45 eller något sånt, och då hörde jag en duns. Och då tänkte jag, brukar ju vara tyst där ute, så jag tittade upp och då stod det en på. Och det där lilla basstaket som är på södra sidan av ladan. Men han hade ju hunnit in över kroppen, så jag såg bara benen på honom. Och här var ju, det här var blåa ben, alltså här var nylonbyxor alltså. Här var det inte jeansbyxor, utan nylonbyxor, och som arbetsskor. Så jag hann ju inte säga mycket mer än det där, men jag tyckte ju ändå att det var lite underligt. Att någon var där den där tiden, för det var ju ganska sent på kvällen. Så att jag tänkte, kanske jag går upp och pratar med den här. Så jag gick upp mot dubbeldörrarna där.
Ja, så vittne ser alltså en person, eller snarare dennes ben, på väg in i ladan genom det lilla fönstret. Vittnet funderar på om det är brodern Roger han ser. Men eftersom Roger bara är 166 cm lång, så tänker vittnet att det nog inte kan vara han. Benen såg nämligen ganska långa ut. Vittnet tänker att det är underligt. Vem är ute på gården vid 7:45 på kvällen? Och den grannen är inte den enda som har något att berätta. Det är nämligen fler vittnen som kan bekräfta att något hände i Karlamark under den här tiden. Antingen har vittnen sett mannen i luckan, eller så har de sett en bil köra runt vid tiden då brottet tros ha inträffat. 2 dagar efter Sune och Roger upptäcks av hemtjänsten pekar också den överlevande brodern Sune ut en misstänkt. Han säger sig nämligen känna igen rösten på mannen som attackerade honom. Och det är ingen mindre än Bertil. Bertil som varit där med Kai 1999 och sålt kassaskåpet. Bertil som varit där och sålt brandsläckare och annan utrustning. Bertil som har varit där flera gånger. Så Bertil anhålls misstänkt för grovt rån och mord. Men Bertil pekar istället ut Kai Linna som gärningsmannen. Han säger att polisen måste prata med Nils. I förhör berättar Bertil att han och Nils har pratat länge i telefon under fredagen den 16 april. Det är för att han läste tidningen om händelsen i Kalamark och direkt tänkt att Kai kan vara gärningsman eftersom han varit med vid leveransen av kassaskåpet 5 år tidigare. Både Bertil och Nils är chockade. Nils berättar i telefon till Bertil att han varit i kontakt med Kai dagarna innan. Nils berättar även att han och Kai ska ha bestämt träff vid midnatt på onsdag den 14, men att Kai inte dykt upp. Nils beskriver då hur han tror att Kai är gärningsmannen. Dels på grund av allt Kai berättat för Nils tidigare om den här stöten som han ska göra på bröderna. Och dels för att Kai sagt att han behöver låna pengar. Så jag har tidigare berättat om hur Kai, Nils och Bertil känner varandra. Jag har även berättat om vad både Kai och Nils säger sig ha gjort dagarna innan brottet. Och i både Bertil och Nils förhör dagarna efter brottet så pekar de ut Kai. Bertil har alibi för morddagen och släpps på fri fot. Dessutom kan Sune inte identifiera Bertil när det görs en röstrekonstruktion senare. Och han blir allt mer osäker på sitt utpekande. Nils blir istället huvudvittne i polisutredningen på grund av sin utsaga om Kais planer på stöten och att Nils berättat att de har rest till Kalamark tillsammans. Som jag tidigare berättat så håller dock inte riktigt den berättelsen om att de ska ha hunnit till Kalamark. Men det spelar ingen roll vid den här tiden, för ingen vet var Kai Linna har tagit vägen. Och han både anhålls och häktas i sin frånvaro, men hör inte av sig till polisen. Och där tänkte jag stanna upp och avsluta dagens avsnitt. I del 2 som kommer nästa vecka ska ni få höra Kais redovisning av vad han gjorde samma dag som mordet och kommande tiden efter. Vi ska också få höra anledningarna till att han dömdes och sen 13 år senare frikändes. Vill ni komma i kontakt med mig kan ni göra det på Instagram eller på min mail. Båda finns i avsnittsbeskrivningen. Tack för att ni har lyssnat.
Tired of ads interrupting your gripping investigations? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Ads shouldn't be the scariest thing about true crime. Start listening by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/truecrimeadfree. That's amazon.com/truecrimeadfree to catch up on the latest episodes without the ads.
What triggered this bizarre behavior?
Journey into the cold heart of northern darkness with Nordic Crimes.
That case became like a scene from a horror movie.
A new true crime documentary series that chilled the bone.
The hunger for killing is increasing in the course of these homicides.
Listen on Apple Podcasts, Spotify, or wherever you get your podcasts. Nordic Crimes is a part of the Acast family.